Är du en sån som griper dig an verkligheten i alla lägen eller behöver du dra dig undan när pressen blir för stor? Är det något fel i det? Veckans filosofiska rummet handlar om eskapism. TV-serier, datorspel och VR-glasögon, sociala medier, scrollande på Hemnet eller en roman att sjunka in i. Kanske gör den eskapistiska underhållningen oss passiva inför sånt som vi borde ta tag i. Klimatkrisen, tvätten, Ukraina-hjälpen och allt däremellan. Lurar vi oss själva eller är viss verklighetsflykt en förutsättning för att orka med livet? Det är frågan i filosofiska rummet på låtsas och på riktigt om eskapism. Med mig har jag Amir Hai Bolouri som är koppling till filosofi, forskare i informatik och lärande i virtual reality vid Högskolan Väst. Här finns Niklas Schöller som är författare och litteraturforskare och Linda Wik, psykolog. Hej på er allihopa.
Hej.
Hej.
Vi vill ju gärna försöka förstå vad det är vi pratar om allra först. Jag undrar helt enkelt, Amir, vad är eskapism? Jag ska säga att förutom ditt undervisande och forskande i virtual reality och lärande så är du också musiker. Men för dig, vad är eskapism? Mm.
Alltså den krassa definitionen är väl att det är en verklighetsflykt av något slag. Att man vill helt enkelt fly från en del av tillvaron som man finner vara oönskat. Och när man gör det så kan det leda till ett antal olika implikationer. Alltså inom psykologin så ser man det kanske som negativt i slutändan ifall det leder till att man utvecklar ett undvikande beteende som i sin tur leder till ett förnekande av att man behöver ta itu med jobbiga situationer i tillvaron. Samtidigt så finns det behov att nyansera, alltså hur man närmar sig det här begreppet. Och det har man gjort inom filosofi till exempel, och där talar man lika mycket om ett sökande än enbart själva flykten. Och för mig då som musiker kan jag tycka att det här sökandet är mer intressantare att förstå än enbart själva flykten som någonting negativt. Mm.
Sökande och flykt bland annat. Och du var inne på psykologiska definitioner. Och vi har ju en riktig psykolog med oss också, Linda Wik. Hur förstår du eskapism?
Jag tänker att det som Amir beskriver är en del av ordet eskapism som verklighetsflykt eller försvarsmekanism. Men då är det också viktigt, alltså så som Amir också är inne på, att en försvarsmekanism blir egentligen inte problematisk förrän den blir ett problem. Förrän den skadar mig själv eller andra. Förrän jag inte klarar av att vara med verkligheten. När jag så funderade över vad eskapism var för någonting, för jag insåg när jag började fundera att det kanske inte var helt klart. Då kommer dels begreppet verklighetsflykt upp, men också dagdrömmeri. Mm. Och det tänker jag mera handlar om den andra delen. Att det också är ett sätt att kunna utforska saker bortom den konkreta verklighet som jag kanske befinner mig i nu. Så att det också kan vara ett sätt att problemlösa eller utforska delar av mig själv, delar av relationer som kanske inte ännu är verkliga.
Är eskapism eller verklighetsflykt någonting som dyker upp i samtal med patienter, människor som grubblar?
Det gör det ju, och faktum är att den terapiform som jag ägnar mig åt, så ägnar vi oss nog ganska mycket åt verklighetsflykt genom att föreställa oss olika scenarion, att föreställa mig olika delar av mig själv, olika egenskaper. Ibland till och med med hjälpmedel av virtual reality. Mm. Så vi frammanar en möjlig verklighet för att möjliggöra den i den nuvarande verkligheten.
En slags KBT?
Det är compassion-fokuserad terapi, okay. Som är en integrativ terapi.
Okay. Niklas Schöller då, författare, eskapism?
Ja, den finns, och begreppet är väl både enkelt och komplicerat. Det finns många schatteringar. Alltså jag tänker mig, flykten kan dels vara fly från leda, olust, problem av olika slag, men det kan också vara fly till. Alltså en stimulans till att komma in i andra verkligheter i plural då. Det kan vara spänning, underhållning, och det tror jag kan befrämja fantasin. Mm. Att man måste ibland komma bort från vardagens måsten. Jag tycker det är viktigt också att erinra sig att eskapism och escape har sitt språkliga ursprung i latinet excapare.
Som betyder att
komma ur manteln egentligen. Alltså att förföljaren bara får med sig manteln medan man själv kommer undan en fara från ur en fångenskap.
Det var ju roligt, la capa liksom, manteln, och så kommer man ut ur manteln och där står fienden kvar och håller i tyget. Ja.
Men sen är det ju så att allting kan brukas och i värsta fall missbrukas. Så det finns ju delar här, men jag tror att jag i längden är en eskapist-förespråkare.
Amir?
Ja, det är nog jag också faktiskt. Speciellt utifrån det som Niklas var inne på här, att det är inte alltid så mycket betoning. Alltså, ibland så kan man få uppfattningen att det är för mycket betoning på vad det är man flyr ifrån snarare till vad man vill fly till. Och bara för att återanknyta till det här jag pratade om tidigare gällande sökandet. Ibland vet vi inte vad vi vill fly till. Vi vet inte det eftersom det kan ju finnas en nyfikenhet kring det gåtfulla och okända som i sig stimulerar sökandet. Om jag tittar på mig själv som musiker till exempel och någonting så pass kompromisslöst som ens egna fantasivärld. Där finns det massvis att upptäcka som är till synes obegripligt men fortfarande fascinerande. Och det här sökandet är mer en aktiv process och genom ett sökande kan man också även komma till underfund med alltså vad finns det för, som Niklas var inne på, verkligheter eller världar att fly till.
Ja, men verkligen. Jag tänker att utifrån ett psykologiskt perspektiv så blir ju verkligheten, hur vi uppfattar den, det är kanske svårt att definiera vad verklighet är, men hur vi uppfattar den olika beroende på vilket sinnestillstånd jag befinner mig i. Och då tänker jag också att verkligen att saker som konst och dikt och poesi och musik eller meditativa övningar för den delen kan skapa utrymme för att se andra delar av tillvaron eller verkligheten berika.
Jag tänker Linda, många psykologer sysslar ju med, man talar om medveten närvaro och mindfulness. Blir det då liksom motsatsen till eskapism att du vara här och nu i mindfulness?
Jag tänker att det finns två delar i mindfulness. Det ena handlar om att styra uppmärksamheten. Att rikta tillbaka den, att bestämma vad jag vill ha den och rikta tillbaka den. Men den andra är att ha en mer friflytande uppmärksamhet. Och vara öppen för och ta till mig och stå ut med det som kommer. Och det kan ju vara en slags eskapism, tänker jag, på insidan. Mm. Ett utforskande.
Ja, alltså det där är intressant tycker jag, för att då jag får lite uppfattningen om att det inte alltid handlar om att vi har flyktplatser att fly till och det finns vissa besökstider och öppettider som vi kan utgå ifrån, utan i slutändan kanske också det handlar om någonstans en del av hur man kan integrera de verkligheterna så det blir en del av ens tillvaro. Och på temat mindfulness, alltså det här är ju, tycker jag, ett intressant begrepp, för att det har blivit väldigt populärt i väst på senaste, men om man läser till exempel vedaskrifter sånt här som är daterat 3000 år gammalt, så har man liksom pratat om det bevittnande mentaliteten som har gett upphov till alltså en mer raffinerad form av mindfulness, alltså att man inte alltid kanske engagerar sig i sånt som man har ont av och därmed inte behöver känna att man måste fly från situationen som är oönskad, utan då blir hanteringen snarare att det här kanske låter dumt, inte att man accepterar läget eller gillar läget för vad det är, men man, förståelsen blir snarare grunden till hur man bemöter tillvaron snarare än att man måste agera utifrån en impuls eller känsla.
Jag tyckte det var intressant det som du sa, Amir, det här med flyktplatser. Det är inte säkert att det finns tydliga flyktplatser. Vad tänker ni ändra om det? Niklas?
Ja, alltså det finns ju många delar i det här. Avslappning tycker jag är okej, så länge den inte blir, eller avkoppling inte får bli bortkoppling. Alltså en långvarig flykt från de vardagliga nödvändigheterna, ett slags avstängning från obehagliga känslor eller en passivitet som kan leda till någon form av brist på verklighetssinne, så att man försummar tvätt och hygien och sömn och kost och så. Det är väl det farliga, men konsten kan ju, som Amir var inne på också, och som musiker, leda oss in i just andra världar, andra språk, andra medvetanden som förmerar och som kan göra ens egen verklighet tydligare faktiskt. Ett slags aktivt möte. Själv så skriver och läser jag hela dagarna, ofta rätt komplexa texter och så. Jag har tid. Jag kan alltså syssla med påkoppling. Så. Men efter en lång arbetsdag så orkar jag inte mer. Och då tycker jag, liksom alla andra med helt andra arbeten, har rätten att fly in i en bok eller ha musik i bakgrunden eller se på en serie eller så. Och då är det en flykt som avkoppling, och den tycker jag är nödvändig.
Men vad är det egentligen som du flyr ifrån då? För du har haft roligt hela dagen när du har suttit med dina komplexa texter. Vi ska säga att Niklas är en av de som gav ut svensk poesi, den här feta, feta stora antologin med svensk poesi. Mycket imponerad. Den dyker jag in i ibland när jag behöver fly. Men vad är det du flyr ifrån på kvällen?
Jag kan, och det kan vara många saker, men plikter. Ja, jag kan skjuta upp saker som måste göras, men jag tror inte man får göra det för länge. Men jag kan ta ett exempel. För några år sedan så hade jag under några år också en privat väldigt svår tid. Jag jobbade så bra jag kunde på dagen, men på kvällen så började jag älta problemen. Och jag klarade inte det i längden, så jag flydde in i deckare. Och under ett par års tid så läste jag hundratals deckare, oavsett kvalitet på dem, bra och dåliga. Efteråt så inser jag att det var nödvändigt. Jag är tacksam för det.
Det här tycker jag är intressant också. För att jag kan uppleva att man kan även tänka sig att man flyr inom ramen för det som man tycker vara meningsfullt också ibland. Till exempel om jag skriver låtar och hamnar i ett mönster där jag upprepar mig själv och behöver inspiration, så kanske jag måste fly från det tillståndet av hur jag arbetar. Till exempel nu på senare dagar har jag börjat läsa lite Hjalmar Gullberg i termer av poesi. Det är någonting som jag har varit obekant med sedan tidigare. Och där finner jag redan nu inspiration. Men det i sig skapar då kontrast till hur jag jämt och ständigt kanske upprepar mig själv. Så att jag tror att flykten är inte alltid enbart på makronivå. Det kan också vara på mikronivå det rör sig om. Om det är begripligt på något vis.
Jo, men du som musiker, alltså, jag kan göra så att om jag har läst en eller två eller tre timmar i sträck och så känner jag att nu måste jag ha någonting annat, då sätter jag på musik och blir liksom laid back och bara känner att nu får den omfamna mig ett tag. Och det är en väldigt skön känsla liksom, och det kanske skapar ny energi också. Men bara att jag slipper tänka på någonting annat än att, ja, en njutning kan det vara faktiskt.
Säger Niklas Schöller, författare i detta filosofiska rum. Niklas berättar att han har flyttat till deckarna och flyttat till musik. Vi talar om eskapism i filosofiska rummet. Amir Hai Bolori som undervisar och forskar i informatik och virtual reality, sådana saker, flyr till Hjalmar Gullberg bland annat. Linda Wik, psykolog, vad tar du vägen? Hur ser din flykt ut?
Ja, men jag har kommit fram till att jag är dålig på fly. Så att jag skulle behöva mer eskapism i mitt liv, tror jag. Men jag tänker att jag förstår det som ni pratar om, som alltså att vi söker efter balans. Vi kan fastna i mönster. Det spelar ingen roll, som du säger, Niklas, vad vi gör för någonting. Om jag läser för mycket på en sak så kan jag fastna i det. Om jag skriver musik på ett visst sätt kan jag fastna i det. Fokusera för mycket på något jobbigt, fokusera för lite på något jobbigt. Att vi söker den här flexibiliteten och balansen egentligen i våra sinnestillstånd. Och när vi kan koppla loss oss på olika sätt genom att fly kanske då till någonting mer, som du säger, Niklas, så kan vi få ny energi. Eller ladda batterierna, hitta vila.
Men den balansen, om man får fråga dig som psykolog, alltså det avkoppling gott, ja, påkoppling måste vi göra emellanåt. Men jag tänker mig att det är olika personer med olika läggning kan dras till det där som leder till bortkoppling lättare än andra människor kanske. Att inte hitta den där balansen.
Absolut. Att det beror på vad jag har med mig för färdigheter att hantera det, både som händer utanför mig, det som känns jobbigt och svårt eller som jag inte vet hur jag ska hantera, men också det som händer på min insida. Det finns mina tankar och känslor eller så.
Jag tänker att det finns också även en filosofisk aspekt som man kan koppla an till det här vi pratar om. Alltså utifrån rent existentialistiskt perspektiv. Inom västerländsk filosofi, alltså existentialismen, så utgår man mycket från tesen att vi, när vi föds, blir kastade in i verkligheten. Vi väljer inte våra föräldrar. Vi vet inte vilka förutsättningar vi ska födas med. Vi kan inte riktigt förbereda oss inför födseln. Och någonstans under livets gång så upprustar vi oss med verktyg som tillåter oss att hantera och bemöta tillvaron fram till dagen vi ska dö. Och är det någonting vi alla kan vara överens om, att vi är dödliga varelser, liksom vi kommer till den punkt där det tar slut. Och vad som händer efter det vet vi inte riktigt enligt västerländsk filosofi. Men om man tittar på österländsk filosofi Men återigen gå tillbaka till det här med typ buddhism eller vedaskrifter, så skriver man ju, man introducerar idéer kring reinkarnation, karma och dylikt som i sig gör anspråk på hur man ska hantera livet som ett lidande. Och pratar man då om eskapism från det här perspektivet, så kan man fråga sig själv ifall de här tillfälliga ropen på flykt i sig kanske är ett existentiellt uttryck till att man håller på och lider och man vill helt enkelt fly från livet här på jorden på sätt och vis. Det är ju ganska cynisk syn kanske, men från ett existentiellt perspektiv tror jag att det är ganska intressant att prata om livet som ett lidande, och att dessa flykter som vi gör kan vara ett tecken på att vi, ja, på sätt och vis lider.
Att det finns ett grundlidande, att det är liksom grundakkordet på något vis, menar du?
Ja, precis.
Man skulle väl kunna säga helt enkelt att vår medvetenhet om vår förgänglighet är det som gör att vi försöker skapa mening i våra liv på olika sätt. Jag tror liksom att konstskapande är också ett sätt att besvärja vårt korta liv. Så vi försöker uttrycka oss på något sätt. Man kan göra det på massa olika sätt. Jag tänkte, alltså det finns ju också inom litteraturen några såna portalverk som just kan kopplas till eskapism. Alltså Don Quixote av Cervantes och Madame Bovary av Flaubert. De är inte eskapistiska romaner i sig, tycker jag, men man kan läsa dem som om det i verken finns en varning för överdriven eskapism. Alltså Don Quixote förläser sig på riddarromaner och rider ut i världen i tron att de här idealen är sanna, och så fattar vi att det är vanföreställningar. Madame Bovary, hon läser romantiska böcker och vill komma ifrån sin vardagliga tristess, en tråkig make, och så drömmer om Paris och salonger och män, erotik och så. Men hon får inte ihop idealen med sin verklighet, och det skruvas upp det här och det slutar med att hon tar sitt liv. Mm. Det finns ju till och med ett begrepp som heter quixotism, som alltså en jakt efter tvivelaktiga ideal som då ligger bortom rationalitet och praktiska konsekvenser. Så här finns en varning för det, och de varnar då för läsning av viss litteratur som många läste under deras samtid. Men det är intressant att det förekommer den här kritiken mot läsning i höglitterära verk.
Mm. Jag tänker på det vi har talat om livet som lidande och konstens roll och så där. Eftersom livet ju också erbjuder verklighetsflykt, alltså eskapism, fantasi, föreställningsförmåga, konst och litteratur och så är det väl också en del av själva livet. Därmed kanske man inte kan säga att livet är lidande och eskapism är någonting annat. Eskapism är väl en del av att leva, eller?
Ja, men det är det ju. Alltså, den franska filosofen Jean-Paul Sartre introducerade ett intressant begrepp i engelska, uttrycker man som bad faith. Man kan översätta som dålig tro. Och det här är ett koncept som gör anspråk till hur vi ibland sviker oss själva inom citattecken människor genom att anamma oss värderingar som vi egentligen inte tycker är autentiska, som inte ligger i linje med vad vi tror är sant, men som vi anammar oss för att leva upp till vissa samhällsideal. Som ett exempel tar han och illustrerar hur servitören till exempel måste anpassa sig efter en viss professionell identitet och hur det då genomsyrar hans uppförande och beteende på arbetstid. Men som han också vet, servitören vet, är enbart spel för gallerin, så att säga. Han uppför sig på ett tillfredsställande sätt gentemot kunden för att det är så han har blivit tränad. Men det är i sig inget autentiskt uppförande. Och det menar Sartre på ett sätt att fly från, vad ska man säga, ett sätt att begränsa sin frihet genom att konsumera den till just att agera så här paradoxalt. Och det tror jag vi alla är mer eller mindre tvungna till att göra ibland inom ramen för vår professionella identitet.
Hur skulle den situationen se ut i ditt liv om du försöker exemplifiera det?
Ja, alltså jag kan tänka mig, alltså när jag började doktorera till exempel, innan jag disputerade, så fanns det ju en viss ideal förebild kring hur akademikern är. Mm. en bild som gick ut på att kanske akademiken, speciellt för mig då som är filosofiskt sinnad och orienterad, uppför sig på ett visst sätt, klär sig på ett visst sätt etc. Man anammar sig de här ytliga sakerna ganska fort, och det ligger i människans natur att imitera för att lära sig. Men någonstans längs resan insåg jag också att det här är inte riktigt jag. Alltså det här är inte jag, det är inte Amir i sig, det är bara en del av min professionella identitet. Men jag tror man var tvungen kanske till att göra en sån här liten flykt, om man ska uttrycka sig.
En slags påtvingad eskapism då, för att du ska passa in i en viss roll, eller?
Ja, jag vet inte om den är påtvingad, jag tror snarare jag går tillbaka till Sartres idé om att man själv konsumerar sin frihet på det viset, utan att nödvändigtvis reflektera kring det som att man håller på att fly från sitt autentiska jag. Utan jag tror snarare det här är en del av sökandet efter mening och vem jag är och vart min plats är i tillvaron.
I veckans filosofiska rummet talar vi om verklighetsflykt, eskapism. Vid mikrofonerna har vi Amir Hai Bolouri, som vi hörde alldeles nyss, som med koppling till filosofi, forskare i informatik och lärande i virtual reality vid Högskolan Väst. Vi har med oss Linda Wik som är psykolog och Niklas Schöler som är författare. Kan man på något vis tala om eskapism som kvalitetsmässigt? Finns det bra och dålig eskapism, Linda?
Jag skulle vilja koppla tillbaka till det Amir sa precis. För jag tänker att det är just den här, eller det som jag landar i, att god eskapism på något vis är när jag kan använda den på ett funktionellt sätt. Och att det här med att kunna hitta utrymmet mellan vem jag är, vem jag vill vara, vad det finns för normer och värderingar, det vill säga hur jag kan behålla min plats i samhället. Att det ställer ändå en del krav på färdigheter och förmågor. Så jag tänker att god eskapism blir när jag kan använda det på ett sätt som blir hjälpsamt för mig och för andra. När det kan berika mig eller andra. När det kan erbjuda vila, alltså frånkoppling, avkoppling men inte bortkoppling. Jag gillar verkligen de där uttrycken. Medan det som blir problematiskt, det är när det blir skadligt för mig eller andra, eller när jag tappar kontakten med verkligheten. Jag kan inte riktigt ta mig tillbaka, det blir för smärtsamt. Avståndet mellan mig, vem jag är, hur jag upplever mig själv till exempel, och de ideal jag satt upp för mig själv blir så stora så att jag kan inte riktigt vända tillbaka.
Och då spelar det inte någon roll vad själva den här flykten, verktyget för den, om du sitter och jagar små arga fåglar på mobiltelefonen, eller om du läser Don Quixote, eller om du tittar på Netflix så att säga. Det är inte där kvaliteten avgörs.
Nej, jag tänker att det mer har att göra med funktionen. Det jag kan ju försöka komma på sätt som kan skada andra då. Men då faller det in under det kriteriet.
Får jag tillägga en sak där? Jag tror någonstans i det hela får man kanske fråga sig, vad är skillnaden mellan ett faktum och en känsla? Ifall det finns någon skillnad mellan det faktum att jag är tvungen till att fly från någonting, till skillnad från känslan av att jag inte vill vara här och där. Om vi kopplar an det här resonemanget till det som sker i Ukraina nu till exempel, vilket vi alla är överens om är fasansfullt hemskt, antar jag. Människor är tvungna till att fly från Ukraina för att överleva. För dem är det ett faktum att fly, tänker jag. Jag vet inte hur pass mycket eskapism det där är, men de måste ändå fly från den verkligheten som de kanske har växt upp i. Å andra sidan, känslan av att inte vilja vara här eller där. Om jag står och trängs med folk på spårvagnen mitt under en pandemi och dessutom kanske har klaustrofobi, rent hypotetiskt nu, då är känslan väldigt starkt att jag inte vill vara där. Men jag kan inte riktigt fly från platsen därför att jag är rörelse än så länge. Och om man tittar på till exempel människor som har suttit på en koncentrationsläger under andra världskriget, så har ju de velat fly, men de har inte kunnat göra det. Så jag tror eskapism kan också vara koppla ihop med frihet och valfri möjlighet. Om man pratar om fysisk manifesterad eskapism. Men bara för att spinna vidare lite kring det med koncentrationslägret. Vi har ett väldigt känt exempel. Den österrikiska neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl, som överlevde 4 stycken koncentrationsläger på kuppen av det, förlorade sin familj, men också även under sin vistelse kom på idéer till det som han sen skulle bli väldigt känd för, nämligen sin bok då, Livet måste ha en mening, tror han, att erfarenheter från koncentrationsläger. Man kan fundera på vilken form av eskapism som han var begränsad till under de förutsättningarna han levde i och inte.
Mm. Idag är vi ju översköljda till skillnad från den situationen som du beskriver där, eller människorna som är på flykt i verklighet, alltså de som flyr från kriget, så är vi ju i vardagen, i vår stilla vardag, översköljda utav sociala medier. Jag nämnde Hemnet i början. Det finns väldigt mycket som lockar människor att försvinna. Och det är ju, de träffar rakt in i rätt ställe i hjärnan med liksom beroendeframkallande nästan av de här sociala medierna och spel och sånt där. Vad tänker du, Niklas? Alltså, är det saksamma att fly in i Don Quixote eller i poesi eller i liksom ett spel på telefonen?
Jag vet egentligen inte. Jag tror att den eventuellt farliga eskapismen ligger i att man flyr in i samma sak hela tiden och blir liksom besatt av det, att man inte kan komma ur. Alltså, jag har 6 säsonger kvar av den här tv-serien. Jag måste bara se färdigt det innan jag gör någonting annat. Avkoppling okej, men det måste balanseras med någonting annat. Jag tror också inom läsning att det är väl bra om man är intresserad av något specifikt, oavsett om det är Sartre eller romance-litteratur. Men att det bör finnas någon form av balans. Jag vill återkoppla också bara till det här med den här verkliga flykten i Ukraina. Vi måste komma in på det. Det finns ju en eskapistisk aspekt som är politisk också. Alltså att makthavare kontrollerar människor genom att ge dem en viss underhållning. Alltså bröd och skådespel från romartiden. Och nu då kanske en bild av moderlandet och alla andra är dekadenta fiender. Ni vet vem jag syftar på. Och syftet är ju där att människorna ska få en föreställning om någonting, inga alternativ, och att man därmed fogar människorna, att de inte ska använda sin kritiska potential. Så, det är en slags eskapistisk bild, och hos makthavaren så är det också en självbild som är megaloman i det här fallet, utan hänsyn till några konsekvenser.
Linda?
Nej, jag kliar mig faktiskt bara i ögat. men jag tänker att det som också var tydligt när jag tänkte kring detta också hänger ihop med det du säger nu, Niklas, att eskapismens funktion och kanske form och möjligheter också hänger ihop med verkligheten eller min upplevelse av verkligheten. Och nu beskriver du ju ett försök att minska verkligheten hos människor. Mm. Och jag tänker att du, Lars, också nämnde det här med att faktiskt fly, eller du, Amir, också att det också är en minskning av möjligheter.
Mm, ja. Och en sak jag funderade lite på här medan ni pratade, det är vad kan vi rättfärdiga som okej form av eskapism? Jag tror jag snuddar lite på temat, men om man ska provocera den här idén lite, skulle man kunna säga att människor som begår könstransplantation utövar någon form av eskapism, att de flyr från sitt ursprungliga kön, eller människor som överlämnar sig själv till Gud för att de vill upptäcka det transcendentala, att de utövar någon form av eskapism i sig som inte är bra för, alltså, jag funderar lite på, jag är övertygad om att de som begår könstransplantation inte flyr från sitt riktiga jag, utan de kanske har hittat sitt riktiga jag i det. Likväl människor som finner Gud får väl göra det, men vem är berättad att jag döma vad som är rätt eller fel typ av eskapism?
Ja, vad säger ni om det då?
Ja, men jag drar mig tillbaka till det, att det, om det inte skadar mig själv eller någon annan.
Alltså, nu blir eskapistbegreppet väldigt vitt.
Ja, det kan jag också hålla med om.
Alltså, när vi talar om människor som flyr på grund av krig, eller om vi ska byta kön eller vad det nu kan vara. Då är det ju frågan om också vilka val vi vill göra i livet som är, kanske inte har att göra med verklighetsflykt. Jag vet inte.
Men så här då, om vi talar om verklighetsflykt i form av det som vi började med. Det kan vara böcker, film, musik, lekar, datorspel. Om vi ägnar oss åt det och så samtidigt pågår det här kriget mot Ukraina, människor flyr därifrån. Är det moraliskt försvarbart att sitta och spela spel eller kolla på Netflix för att slippa tänka på ett krig?
Återigen, den här balansen. Jag tycker alltså, när det är krig eller i andra samhälleliga sammanhang, så tycker jag att man ska orientera sig, man ska kritiskt granska, man ska försöka förstå. Men ibland kan det bli för mycket och då måste man kunna göra någonting annat. Häromdagen så kände jag faktiskt skräck inför situationen som vi har idag. Och jag knarkade nyheter hela dygnet. Mm. Vi översvämmas ju av information nu, motstridig ibland. Och så skulle jag sätta mig på kvällen och titta på nyheter igen.
Mm.
Jag klarar inte det. Och bytte kanal till matprogram. Och det var befriande.
Mm. Det är ju kontraster då vi pratar om egentligen. Alltså på något vis eskapismen erfordrar en kontrast som gör att man kan andas och landa lite. Men det här också kopplat till att moralisera över eskapismen. Alltså jag är lite tveksam till det, för att det skulle på något vis förutsätta att det finns en underliggande moral att ta hänsyn till. Det är inte självklart på något vis hur ens eskapism här i Sverige skulle ha en direkt negativ påverkan gentemot vad som sker i Ukraina, ifall det skulle försämra situationen eller inte. Ifall Kalle som är 7 år gammal sitter och tittar på tecknade program samtidigt som det pågår ett krig i ett annat land. Jag ser inte korrelationen där, men samtidigt tror jag att det här blir en individuell fråga. Alltså vart, till vilken utsträckning ska vi dels bejaka det som sker i omvärlden, men också kunna ha vårt eget lilla space i tillvaron. En egen plats där vi kan sjunka in i och känna att det här är frånskilt från allt annat som håller på att hända.
Där skruvar Linda Wiks på sig lite grann.
Nej, jag skruvar inte, jag tänker. Jag tänker kring just det här att... men tillbaka till det Niklas sa, att då behövde du en paus och du behövde titta på något annat. Alltså rent psykologiskt så tänker jag att blir det för mycket... om information blir för skrämmande, för hotfull, för överväldigande, då kan vi inte tänka, vi kan inte göra någonting i den mån vi har möjlighet att göra någonting åt saker heller. Och det relaterar ju också till det här med Kalle 7 år som spelar tv-spel. Han har ju inte heller så mycket faktiska möjligheter kanske att göra så jättestora förändringar. Och sen tänker jag också att allting som... Alltså jag tänker att eskapism blir när jag inte står ut. Att vi kan fortfarande vara i tillstånd där vi kan bära med oss att det pågår ett krig till exempel, och jag kan se det goda i mitt liv samtidigt. Jag tänker att eskapismen kommer in när jag behöver skydda mig.
Ja, men inte bara som att liksom, nu är det som liksom att fly från vi är inne på nu också.
Ja, absolut.
Jag menar att den goda eskapismen, den mer eller mindre aktiva eskapismen, är ju ett rum man går in i som är verkligt, men det är en annan verklighet och som kan befrämja oss. Alltså att vi får möta andra människor, andra psyken, andra tider och geografier som på något sätt kan stärka oss. Och det är det jag menar med flykt till.
Ja, och det är en fin uppdelning, men när du då inte stod ut med fler förfärliga nyheter från Ukraina,
då var det flykt från.
Det var det flykt från in i matprogrammet. Men hur värderar du det?
Jag vill egentligen inte värdera dem på det sättet att det ena är dåligt och det andra är bra. Båda finns, och sen gäller det den här hitta måttet för de här olika eskapismerna då. Men jag tror inte när det gäller läsning till exempel att risken är så vansinnigt stor att man hamnar i den här besatta positionen. Det finns ju de som gör det naturligtvis. Mm. Och vi har exempel då i litteraturen med Emma Bovary och Don Quixote. Men att bli för förläst, det tror jag inte riktigt på.
Ett sätt att fly eller så är ju att använda alkohol eller andra droger. Vad tänker ni om det?
Jag tänker lite definition av drog så där, någonting som är beroendeframkallande. Om vi tar det med virtual reality som ett exempel. Jag tror Niklas snuddade på det här med kraftfullheten i underhållningsvärdet i olika former av medier, vare sig det är litteratur eller spel eller tv, gud vet vad för någonting. Virtual reality är ett typiskt sånt bra exempel på olika världar som manifesterar sig virtuellt som människor kan vända sig till just för att avskärma den till synes omedelbara fysiska verkligheten. Och det finns ju studier gjort på hur eskapism kan förstärkas, alltså den negativa formen av eskapism i termer av att man utvecklar ett undvikande beteende. Istället för att ta itu med det faktum att man är arbetslös och behöver söka jobb, så tillbringar man fler timmar per dag i virtuella rummet därför att det är så underhållande. Man känner sig så välkommen, det uppfyller ens sociala behov. Man kan göra saker och ting där som bryter mot naturlagarna här i fysiska tillvaron etc. Och inbjudandet och själva underhållningsvärdet och hur pass realistiskt men samtidigt magiskt utspelar sig vara gör att människor kanske vill stanna kvar där. Det är den verkligheten som de trivs bättre med.
Men är det ett problem att underhållningsindustrin, VR-världar, spel av olika slag finns och pockar på och ger oss den möjligheten att fly bort?
Alltså det blir problematiskt. Jag tror Linda sa det bäst förut i termer av det här med att man måste själv känna efter lite var gränsen går. Men ibland kan det finnas folk då som säger att du vet inte vart gränsen går eftersom du är redan fast i det. Jag kan se det att du har tillbringat fler timmar per vecka i det här virtuella rummet än att gå och lösa det faktum att du är arbetslös. Mm. Och jag tror inte de som, eller jag vet rättare sagt, jag inte tror. Jag vet att de som utvecklar sådana här virtuella verktyg, virtual reality-teknologi, de vill ju såklart tjäna pengar på det. Och ifall de vet att det här underhållningsvärdet leder till att människor konsumerar mer virtuell verklighet, så kommer de ju naturligtvis att göra allt det de kan för att förstärka den kraften.
Det här är ju jättespännande, för jag tänker det jag snuddade vi också tidigare, att det finns andra virtuella verkligheter där man har då, som man har konstruerat antagligen på ett annat sätt då, med en annan avsikt tänker jag nu, där man har fått uppleva sig själv på ett annat sätt i kontakt med andra förmågor i sig själv i syfte att komma i kontakt med sidor då, som gör att jag kan möta det svåra i livet, att jag kan möta och ta in det goda i livet också. Och där har man verkligen sett hur de här virtuella världarna då ökar genomslagskraften i de här interventionerna ett slag till. Men då är ju de skapade med ett annat syfte. Och antagligen då med andra mekanismer.
Men där kan, om jag får gå in i den här virtuella världen som du som psykolog erbjuder mig, så kan jag lättare på ett annat sätt möta de utmaningar eller svårigheter som jag har i den här fysiska världen.
Ja.
Mm. Den dimensionen finns definitivt. Alltså dessa virtual realities kan ju agera som så kallad safe space. Alltså rum där människor kan uttrycka sig, bete sig på sätt och vis som de vanligtvis inte vågar göra. Och det är en positiv aspekt med att kunna göra en eskapistisk utflykt till det här virtuella rummet. Men då finns det ett syfte bakom med vad rummet är till för utöver det faktum att du kan vara här och underhålla dig själv dygnet runt utan att ha liksom någon start eller slutpunkt med varför du är här.
Men vilket är egentligen verkligast då? Att befinna sig inne i en sån här VR-värld eller att arbeta med händerna i, vad vet jag, kryddlandet, Niklas? Alltså verkligheten, är det, kan inte den finnas i en sån här virtuell apparat också?
Säkert. Skulle man värdera på något sätt, så är det väl att om man går in i världar, nu kan inte jag så mycket om det som Amir kan och talar om, inte alls, men om man läser bara en och samma typ av litteratur där det finns schablonartade människor, det är stereotypt, och man läser det om och om igen, så är ju risken kanske att man anammar dessa ideal som finns där och har svårt att möta andra människor i sociala kontakter. Det är oavsett egentligen vilken litteratur man läser, att man, om man blir så fast i det, så kan kontakter med den verklighet, den konventionella verklighet som vi befinner oss i, bli svår, tänker jag med.
Just det.
Ja, det stämmer. Alltså om man tittar på forskningen inom virtual reality återigen, så ser man dessa implikationer som Niklas är inne på. Alltså hur, alltså man får inte glömma bort att dessa virtuella verkligheter idag är högst realistiska. Alltså det finns en anledning utöver underhållningsvärld varför man stannar kvar där, för att det upplevs som verkligen verkligt. Alltså vi kan ju diskutera vad verklighet är och inte från ett filosofiskt perspektiv. Men det som vi ändå kan på något vis relatera till och ta på, även ifall det är obegripligt, så kan vi ändå känna oss att vi kan spatialt röra oss i rummet. Vi kan interagera med andra på samma sätt som vi gör i fysiska rummet etc. Gör ju att människor också finner ett mervärde att utforska sig själva i dessa virtuella rum. Mm. För att man är ju oftast anonym, man är förkroppsligad till en avatar. Mm. Men vad händer sen när vi tar ett kliv utanför den här virtuella verkligheten och ska göra någonting så pass enkelt som att vattna blommorna till exempel? Hade vi gjort det i den virtuella verkligheten så hade vattnet runnit bara rakt igenom den här blomkrukan. I fysiska verkligheten så funkar det inte riktigt så. Och där uppstår en viss dissonans kan man väl säga.
Mm. Men för att försöka knyta ihop säcken lite grann då, vad gör den här eskapismen med oss? Ni har talat om att fly till, att fly från och så vidare. Lurar vi oss själva eller är eskapism på något sätt en förutsättning för att orka med? Vad säger Amir?
För mig är eskapismen nödvändighet. Jag tror det är det för alla, som Niklas var inne på. Vi behöver kunna få koppla av. Vi behöver kunna ha våra världar eller alternativa världar som vi sjunker in i. Men ännu mer viktigt, alltså någonting jag kan uppleva saknas i, jag kanske inbillar mig det här i samhället idag, det är nyfikenheten kring det obegripliga, kring det, gåtfullheten av att liksom kunna få utforska det man inte vet redan. Det är väldigt spännande. Och har man en hyfsat bra tillgång till ens fantasi, så vad finns det mer kompromisslöst än ens fantasivärld liksom, att kunna få sjunka in i och vistas i? Så för mig är nog eskapismen oundviklig, tror jag.
Likadant för mig. Jag tror att alltså fantasin, alltså att kunna föreställa sig det som inte är oerhört viktigt.
Möjlighetssinnet.
Möjlighetssinnet, absolut. Och man skulle kunna säga en sak till utifrån min värld, att inte bara läsandet utan skrivandet är också ett sätt att träda ut ur sig själv och införliva någonting annat, om det så är andra människor eller andra texter eller vad det nu kan vara. Men det är en aktiv process. Jag måste ju skriva, jag måste skapa. Men jag är ändå utanför mig själv. Jag har gått in i en annan värld.
Och då har du gått in i en annan värld på ett annat sätt än när du satt och läste deckare och sträckläste deckare.
Ja, precis. För där kan jag vara lite mer passiv, låta andra sköta det åt mig, så att säga.
Linda, lurar vi oss själva eller är eskapismen förutsättning för något
sätt? Till att börja med tänker jag att vi skulle behöva skriva en bok om vad eskapism är och dela upp det i olika... Vi har så många axlar här som jag ser framför mig i vad eskapism är för någonting. Och den här sista är också superspännande. Är jag aktiv? Är jag passiv? När behöver jag? När blir det så överväldigande så jag behöver hjälp att fly? Hjälp att komma bort? När behöver jag vara mer passiv och när kan jag vara mer aktiv? Jag tänker också att det är en förutsättning. Att vissa former är det och att andra former är en förutsättning också under vissa omständigheter.
Vad roligt att få prata med er om detta, och det jag tar med mig bland mycket, mycket annat, det är Niklas definition eller förklaring till ordet eskapism, att komma ur manteln. Vad sa du att det heter?
Eskapare.
Eskapare.
Eskapare,
man kliver ur sin mantel och kvarhänger den och så går man själv vidare in i någonting annat. Tack så mycket Niklas Schöler, författare, och Amir Hai Bolori som jobbar vid Högskolan Väst, undervisar och forskar i informatik och lärande i virtual reality, samt Linda Vik som är psykolog. Tekniker idag var Saga Rodrik, researchen gjordes av Paulina Witte och producenten för Filosofiska rummet heter Thomas Lundqvist. Vill du kommentera dagens program så skicka ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.